Jag ska läsa ifrån Lukas evangeliets 12:e kapitel, vers 4-7. Jesus sa: jag säger till er som är mina vänner, låt er inte skrämmas av dem som kan döda kroppen, men sedan inte göra mer. Jag ska tala om för er vem ni ska frukta. Frukta honom som kan döda och sedan har makt att kasta ner i helvetet. Ja, jag säger er, honom ska ni frukta. Säljs inte 5 sparvar för 2 kopparslantar, men ingen av dem är glömd av Gud. Och till och med hårstråna på ert huvud är räknade. Var inte rädda. Ni är mer värda än aldrig så många sparvar. Ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. Så skriver en av de andra evangelisterna i sin inledning till sitt evangelium. Ljuset lyser i mörkret. Jag tror jag har pratat om detta förr. Men tänk på den meningen lite grann. Ljuset lyser i mörkret. Hur mycket den faktiskt säger. När det är mörkt och vi tänder ett ljus, så är det alltid på ljuset som vår blick faller. Visst, vi kan titta åt mörkret en stund, säga att det är där, men vi dras alltid till ljuset igen. För det är någonting. Det är någonting att titta på. Kan det fungera även på ljuset och mörkret som finns i våra liv? Dagens evangelietext kanske inte faller in bland särskilt mångas favoritbibeltexter. Det kanske sällan görs det när det talas om domar och om helvete och så vidare. Men jag måste nog ändå säga att den här texten är inte så dum i alla fall. Det finns något ganska vackert i den. Ett fint budskap. Faktum är att det är en av de mest hoppfulla texterna i Bibeln, tycker jag. Jesus, han är ju som han så ofta är, mitt i en diskussion med fariseerna och de laglärda. Han har precis skällt ut dem efter noter för att de följer en massa regler och lagar men har glömt vad kärlek och sann rättvisa är. Det vill säga, de berättar för människor hur de ska leva sina liv, men de gör inte ett dugg för att göra det enklare för dem att faktiskt göra det. Att hjälpa dem att klara av att leva sina liv. När Jesus har skällt färdigt är ju naturligtvis de laglärda och fariseerna arga på honom. Det brukar man ju bli om någon står och skäller på en. Så de försöker hitta någonting som de kan fälla honom för. Någonting de kan anklaga honom för. Jesus vänder sig då till sina lärjungar och säger att de ska akta sig för fariseernas och de laglärdas hycklerier. Allt som är gömt ska komma i dagen, och allt som är dolt ska bli känt, så även det som är sagt i tysthet. Det är med den bakgrunden som dagens text kommer in. Och Jesus säger till sina vänner: var inte rädda. 5 gånger i den här texten används ordet för rädd eller fruktan. 3 gånger används det för att berätta vad vi ska frukta. Men texten inleds och avslutas med orden: var inte rädda. Var inte rädda för den som kan döda kroppen men inte göra mer. Jesus syftar ju förstås på de laglärda och fariseerna som håller på att ansätta honom och lärjungarna. Han berättar att vi ska frukta honom som både kan döda kroppen men också har makt att döma efter döden. Det vill säga, frukta honom som kan döda och döma och kasta i helvetet, står det. Ordet helvetet är rätt intressant här. Det står Gehenna på grekiska, heter det. Och det är en dal som ligger precis i Jerusalem. Det var en soptipp på Jesu tid där det stank illa och där det alltid brann eldar konstant. Den hette också Ben Hinnoms dal för länge sedan, där det sades att man hade begått grymma offer, människooffer, kanske även barn till den grymme guden Moloch. Det var helt enkelt den värsta platsen man kunde tänka sig i Jerusalem vid den här tiden. Guds dömande har genom stora delar av det gamla testamentet förknippats med eld, både som smärtsam men också renande. Så det var rätt så naturligt att det var den här platsen, Gehenna, som fick stå som symbol för Guds dom och för helvetet. På sätt och vis kan det ju faktiskt kännas ganska logiskt att vi bör frukta den som kan döma oss efter döden mer än de som bara kan döda oss till kroppen. Och vid det här laget, som åhörare till Jesus, så skulle jag nog varit ganska skärrad. Men då vänder Jesus på alltihopa och säger: säljs inte 5 sparvar för 2 kopparslantar, men ingen av dem är glömd av Gud. Sparvar var det billigaste man kunde köpa i matväg. Det var mest till för de fattiga. Det var liksom skräpmat. 2 kopparslantar, det är som i kopparslantarna idag. De är värda i stort sett ingenting. Man kan inte göra mycket för dem. Det Jesus försöker säga är att inte det mest ringa, det mest obetydliga, eller de mest obetydliga, de fattiga. Och det var ju så i judisk kultur vid den här tiden att de som var rika var de som var mest välsignade av Gud. De fattiga saknade Guds välsignelse. Men inte heller de fattiga som äter sparvarna, ja, inte ens sparvarna själva, är glömda av Gud. Ta och titta lite på den som sitter bredvid er. Se om ni kan räkna hårstråna på huvudet. Det är lättare på några än på andra, säger jag. Ja, men nej, det är ju omöjligt även för dem som har mindre hår. Innan du har räknat ens hälften så har några hårstrån tappats och några har börjat växa nya igen. Det Jesus menar när han säger att till och med hårstråna på vårt huvud är räknade, det handlar om Guds kärlek. Hur stor den kärleken är till oss var och en, så att det är omöjligt att förstå den, omöjligt att ta in den, omöjligt att förstå hur det fungerar. Lika omöjligt som det är att räkna någons hårstrån. Därför, var inte rädda. Ni är värda mer än aldrig så många sparvar. Men vad är det då texten försöker säga oss? Först säger Jesus att vi ska vara rädda för honom som kan kasta oss i helvetet. Men sedan säger han att vi inte ska vara rädda, för vi är värda mer än sparvar. Det Jesus vill ha sagt är att vi inte ska vara rädda för dem som har världslig makt eller kan skada oss, hota oss, döda våra kroppar. Vi ska inte underordna oss dessa makter för att vi är rädda för att skadas eller dödas eller på något sätt känna obehag. Jag ska ta 2 exempel. Det pratas ju lite då och då om vi ska gå med i NATO i det här landet eller inte. Och många tycker att vi ska gå med i NATO för att kunna skydda Sveriges gränser i händelse av att Ryssland anfaller. Jag ska inte ge någon åsikt i frågan. Men är inte det ändå ett underordnande av den makten att ge efter för rädsla för att bli invaderade och kanske dödade i krig? Ett annat exempel. Det är många som tyckte det var väldigt bra att USA och andra allierade gick in i Syrien för att stoppa terrororganisationen IS. Men har vi då inte underordnat oss IS makt och låtit oss skrämmas av deras terror som hotar oss till livet? Det är inte lätta frågor. Det finns inga lätta lösningar. Kanske inga rätta svar för oss att få. Det är frågor som i alla fall är lättare att ställa här i trygga Sverige än nere i Syrien. Men frågan som du får av mig, vad är du beredd att göra? Det är ju skönt och bra så länge det är andra och inte vi som är nere i Syrien och bekämpar terrororganisationer. Eller? Vad är du beredd att göra? Det svenska språket har en möjlighet att vända på ordet rädd, som förklarar den här texten ganska bra. Ordet kan menas att vara rädd för, men det kan också menas att vara rädd om. Var rädd om din själ. Var rädd om ditt jag. Eller för att använda ett mer modernt ord, var rädd om din integritet. Mer än om ditt fysiska liv. Offra inte din själ för ditt liv eller för det världsliga. Så skulle man kunna sammanfatta den här texten och det Jesus försöker säga. Frukta den som kan döma efter döden. Men betyder det att vi ska vara rädd för Gud istället för andra makter? Inte alls, inte på något sätt. Snarare är det en uppmaning om att i alla lägen stå upp för rättvisan, stå upp för freden, stå upp för kärleken till din medmänniska, att stå upp för Guds rike. Om det nu är så att vi menar att Gud är ljuset och att Gud är kärlek, då innebär den här texten i förlängningen att det vi ska frukta är att överge den kärleken, att överge ljuset, att överge rättvisan. Och om vi offrar det för vår egen vinnings skull, eller om vi offrar det för att vi är rädda om vårt eget liv, vad har vi då vunnit? Ingenting. Tur är väl att det sällan är så drastiska saker som det handlar om, så det är liv och död på spel. Och kanske inte för oss här i alla fall. Fast å andra sidan så kanske det är precis där vi är när det gäller vårt välstånd kontra klimatförändringar. Det är inte vi i Sverige som kommer gå under först i klimatförändringarnas katastrofer. Det är alltså som oftast när Jesus pratar. Det handlar om att våga titta utanför sig själv och sitt eget jag, sitt eget ego. Och se sin medmänniska, både den som finns bredvid, men också den som finns långt borta. Det är svårt. Och vi kommer att misslyckas många gånger. Men ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. Det vill säga, vi får försöka igen och igen. Mörkret kan inte släcka ljuset. Men ljuset kan bryta mörkret. Amen.